Du har hört andakten i P1 med Carina Samuelsson. Musiken är Tröstesang med German Larsen Trio. Och producent är jag som heter Marianne Greip. Vill du kommentera det du har hört är mejladressen liv@sverigesradio.se. Det här var en återutsändning från februari 2024.
Och vi hör mer från Carina Samuelsson 17:15 denna fredag morgon. Då om att duga i all vår oduglighet. Klockan är 2.
Här är ekot klockan 2. I Ukraina har 3 personer dödats i staden Charkiv i en rysk drönarattack. Över 30 personer skadades också i attacken och flera bostadshus träffades. Räddningspersonal har under natten sökt igenom rasmassorna efter överlevande. Också flera andra städer i Ukraina utsattes för ryska drönarattacker under natten. Så Sverige, i Helsingborg får sjukhusstyrelsen mycket allvarlig kritik från Region Skånes revisorer för hur lasarettet hanterat vårdgarantin och samordning av de patienter som man inte lyckats ge vård i tid. Bland annat reagerar revisorerna på en instruktion om hur patienter som hör av sig ska bemötas. Det berättar revisorernas ordförande Peter J. Olsson.
Det är först när man i tredje, fjärde steg, som det står, insisterar på att få utnyttja vårdgarantin som man överhuvudtaget får möjlighet till detta. Detta gör att bara de som är ihärdiga, beskäftiga och kan sina rättigheter på 5 fingrar och lite rättshaveristiska till slut får vård någon annanstans. De andra hamnar sist i kön.
Sa Peter J. Olsson till P4 Malmöhus. Studentkårer runt om i landet kan få mindre pengar från staten enligt ett förslag från regeringen. I Skövde kan kåren bli av med en tredjedel av sina inkomster nästa år. Och det är problematiskt, säger kårordförande Melissa Färm till P4 Skaraborg.
Kommer ju då påverka våra studenters mentala hälsa. Så om en student inte mår bra, känner sig isolerad eller ensam, så kommer de inte kunna prestera bra i sina kurser. Och då kommer ju vi som samhälle förlora vår kompetenskraft.
Ekot med Daniel Wockner.
P1, Sveriges Radio. Så kallade finfluencers. Ska man passa sig för dem? Det hör vi mer om nu.
Så kan just du bli rik, både snabbt och enkelt.
Drömmer du om att bli miljonär? Många kommer inte ens i närheten för att man väljer att tänka som alla andra.
Men hur seriösa är de ekonomiska råden vi får från influencers? Och senare i programmet, är vi beredda att bo mindre för att minska vår klimatpåverkan? Välkommen till Plånboken. Jag heter Anna Berg. Hitta billig mat, förhandla ner räntan eller bli rik på bitcoins. Ekonomi har seglat upp som ett allt mer populärt ämne i sociala medier. Och många är de som känner sig manade att ge ekonomiska råd till sina följare. Men flera populära ekonomikonton får kritik för att ge oseriösa råd och måla upp en orealistisk bild hur man kan tjäna snabba pengar.
Vill du köpa en sportbil eller ha denna view från din balkong? Ja, då kanske du ska lyssna på vissa internetgurus som säger att du ska sluta dricka kaffe och spara dina pengar och bo hemma tills du är 40 för att du ska ha råd med det. Eller så gör du som tusentals andra svenskar och lyssna på vad jag har att säga nu.
Analyshasse har idag över 68 000 följare på Instagram där han visar upp sin nya lägenhet, sina sportbilar och dyra klockor.
Tror du jag lever det här livet i Dubai genom att jobba på ett vanligt jobb och spara pengar? Det är inte riktigt så det funkar.
Enligt Analyshasse kommer pengarna till lyxlivet i Dubai från trading och smarta investeringar. Och genom att teckna medlemskap i hans exklusiva klubb så får man som följare tillgång till de här unika graferna, tekniska analyser och tips på hur man kan bli lika rik som Analyshasse själv.
Tänk hur stor skillnad det skulle göra för ditt liv.
Men det finns fler som säger sig vilja få oss att tänka smartare när det gäller ekonomi och investeringar. På Instagram, TikTok, YouTube och andra kanaler är det numera fullt av privatpersoner som vill tipsa om hur vi ska få våra pengar att växa och hur vi ska bli både rikare och leva ett mer ekonomiskt liv.
Att börja investera kan kännas lite som en första dejt med börsen. Läskigt, nervös, men väldigt, väldigt spännande.
Det här är helt galet. Jag har precis blivit dollarmiljonär. En galen milstolpe.
Gemensamt för många så kallade finfluencers, alltså financial influencers, är att de visar upp en bild av sig själva som underdogs, som nu genom att göra smarta val har nått ekonomisk framgång.
Jag och Karin är vanliga dödliga människor med vanliga löner som älskar att resa, äta god mat och allt det där. Och vi lyckades spara ihop över 1 miljon kronor på ungefär 5 år utan att dra ner på vår levnadsstandard.
Förutom de mer extrema kontona av typen bli rik och flytta till Dubai finns det också en annan, mer lågmäld nisch med vardagsnära ekonomiska råd där det snarare än att göra våghalsiga investeringar tipsas om hur man kan leva sparsamt och tänka smart med de pengar man har.
Get ready with me där vi går igenom några ekonomiska stora systertips.
Och ska man generalisera så är det framförallt kvinnor som ligger bakom den här typen av konton.
Jag tänkte nu snabbt sammanfatta mitt ekonomiska 2024. Vilka som varit det bästa köpet, det sämsta köpet och det dyraste köpet.
Jenny Garpö startade sitt konto Ekonomiska Lifehacks för 3 år sedan och har idag drygt 12 000 följare som får råd om allt ifrån hur man sänker sina matkostnader och hittar gratis barnkläder till hur man förhandlar ner priset hos sitt försäkringsbolag.
När jag började kontot så var målet 10 000 följare. Så att jag har ju nått det och nu har jag väl inget riktigt mål mer än att jag tycker det här är kul och vill fortsätta driva det här kontot. Och folk i min närhet tycker inte att det här är superkul att prata om. Och jag, alltså, när du väl trycker på play så kan jag prata om det här hur länge som helst. Så att det är jätteskönt att nu ha min egen värld. Jag kan prata med människor som vill lyssna på mig.
Jenny står på altanen till huset i Nacka utanför Stockholm som hon och sambon köpte förra året.
Så att det, vi har letat i hus i 4 år innan vi hittade det här huset. Och det är ju byggt 79 så att det är ju inte jättenytt och ja, det är inte jättestort heller.
Till vardags jobbar hon som frilans inom filmbranschen. Men utanför jobbet är det här med ekonomi ett av hennes stora intressen. Och hon har tidigare skrivit en bok i ämnet som hon planerar att ge ut längre fram.
Det är ju väldigt tillfredsställande att hitta bra deals på grejer. När jag hittar, ja, men så här, om jag ska köpa någonting och så hittar jag liksom att jag kan få det mycket billigare här vid den här rabattkoden eller så. Så är det ju liksom en väldigt, man blir ju glad. Det är som en tävling typ att vara sparsam. Men också att jag kan välja då istället vad jag vill lägga mina pengar på. Och det är inte så att jag alltid är snål på allting utan jag bara väljer det här är viktigt för mig. Det lägger jag pengar på och det här lägger jag inte pengar på. Om jag väljer så här, men nu vill jag lägga pengar typ att jag köpte en bil. Då var det fortfarande jättekul att jag kunde hitta en bra deal på bilen och liksom räknade ju på affären. Så att det var ju inte bara så här, jag köpte en bil och kostar en massa pengar utan det finns ju hela tiden det ekonomiska tänket med.
Är du snål?
Ja, det beror på vem du frågar. Frågar du min sambo skulle han säga att jag är snål, ja. Frågar du mig så skulle jag säga att nej, jag är nog bara ekonomiskt smart.
Och precis som de flesta andra ekonomikonton på Instagram gör Jenny ibland reklam för olika företag genom betalda samarbeten.
Jag är väldigt selektiv själv vilka betalda samarbeten jag gör. Men självklart, alltså jag lägger otroligt mycket tid på det här. Så det finns ju en önskan om att kunna få liksom lite betalt för den tiden. Men jag tycker man ska väldigt vara selektiv och göra samarbeten för saker som man faktiskt står för. Och som känns bra i magen för en själv. Jag skulle aldrig kunna liksom försöka kränga på någonting som inte är... Som jag inte står för. Jag vill liksom inte lura mina följare utan allt handlar ju verkligen om ett förtroende som jag har byggt upp till dem.
Men det här med betalda samarbeten är inte det enda sättet för uppfinningsrika finfluencers att dra in pengar. Och ju fler följare, desto fler möjligheter. Hos de riktigt stora kontona säljs det till exempel egna budgetappar, privat coaching och medlemskap i egna communities. Och det har riktats skarp kritik mot flera kända finfluencers vars investeringsråd har fått följare att förlora pengar. Det förekommer också kritik mot betaltjänster som inte håller måttet och mot hur vissa finfluencers inte berättar för sina följare om sitt startkapital utan får att låta som om de har gjort sig rika på att bara följa sina egna ekonomiska råd. Trots den här kritiken är sociala medier idag den plats där många, särskilt unga personer, hämtar sin kunskap om ekonomi. Och det behöver inte vara något negativt, tycker Jenny Garpö bakom kontot Ekonomiska Lifehacks.
Ja, men de kunskapskällor man haft tidigare har inte varit så opartiska. Ja, men till exempel som banktjänstemän, de har ju en egen agenda. De är ju säljare och vill tjäna pengar på dig. Så att det är inte så att allt du har lärt innan är objektivt. Men självklart så måste man ju vara källkritisk och själv tänka på vad man väljer att ta till sig och inte. Och alltid ha lite de glasögonen på sig.
Sist i Linda Aktens reportage hörde vi Jenny Garpö. Välkommen, Moa Langemark, konsumentskyddsekonom på Finansinspektionen.
Tack så mycket.
En av fem personer i 20-30-årsåldern litar på de ekonomiska råden de får genom influencers. Det tycker ni på Finansinspektionen är så allvarligt att ni vill varna för att följa en del av de här råden. Vad är det som är så farligt?
Till stor del så handlar det ju om precis det här som vi hörde i reportaget. Flera av dem står ju inte under vår tillsyn. Någon nämnde att man kan ju inte heller lita på en bankrådgivare. Och så kan det ju kanske vara att vi har sett intressekonflikter hos bankrådgivare. Men där utövar vi ju tillsyn och kan agera. Det kan vi inte mot merparten av den här marknaden.
Det finns ju, som vi hörde i reportaget, väldigt olika sorters konton. Hur skulle du beskriva den här världen?
Den är ju otroligt spretig. Dels så kan det ju handla om aktörer som vi har sett som ju ägnar sig åt att manipulera aktiekurser och då vill liksom få sina följare att haka på de här snabba ökningarna.
Till exempel. Men vad då gör man det? Hur manipulerar man en aktiekurs?
Ja, men om man till exempel går ut med information att nu ska vi alla investera i den här aktien så kan man ju få en effekt. Men det är alltså en kriminell verksamhet och då kan vi ju agera. Men sen kan det ju också handla då om aktörer som vill få folk att prenumerera på deras tjänster och som tjäna pengar på det. Eller att man bara vill skapa content och få samarbeten. Och så finns det ju de som bara vill vara ute och ventilera och diskutera sina iakttagelser och erfarenheter från finansmarknaden. Men vi behöver ju komma ihåg här också att det finns ju en rad studier från bland annat den amerikanska och nederländska marknaden som har visat att de som följer Finfluencers råd får en sämre avkastning än vad börsen i snitt har avkastat. Så det går alltså sämre för dem än om man bara hade investerat i till exempel en bred billig fond.
Ja, det låter ju väldigt tråkigt för dem då som går på de råden. Vad är det man ska se upp med då? Jag tänker någon som tipsar om att leta billig mat, det kan ju inte vara så farligt. Men vad ska man se upp med?
Men man behöver vara källkritisk och ställa de råd och tips man får i förhållande till annan information som finns där ute. Det finns massor av information och idéer kring investeringar. Så titta på många olika källor. Men sen behöver man ju också vara medveten om att antalet bedrägerier är ett problem på hela finansmarknaden, i hela samhället. Inte minst när det kommer till aktörer som vänder sig mot vanliga konsumenter på sociala medier. Du kan idag inte vara säker på att de råd och tips du får kommer från en människa av kött och blod, även om det ser ut som det. Det kan mycket väl vara en AI som ligger bakom.
Du pratar ju om att håsa upp aktiekurser till exempel. Det finns också andra investeringsbedrägerier. Finns det någon specifik målgrupp som liksom lättare faller offer för det här?
Nej, men alla är ju potentiella målgrupper för bedragare. Det ska man vara medveten om. Men just när det kommer till investeringsbedrägerier så har vi ju sett en större risk för ofta personer med lite mer kapital på kontot, och då kanske det handlar om män i medelåldern som har liksom byggt upp en hel del kapital. Då vänder man sig mot dem och använder sig av liksom den finansmarknadslingo som de kanske då är vana vid, och använder sig av väldigt sofistikerade verktyg för att locka in de här personerna då i bluffar helt enkelt.
Men varför är just de extra mottagliga då?
Nej, men det kan ju vara så att man har kapital, man är nyfiken på att ta risk, man känner sig bekväm att testa mer riskfulla produkter som man kanske inte kommer över på hos sin vanliga bank kanske, som gör att man lockas. Vi ska ju veta det också, att de här bedragarna, de vet precis vilka knappar de ska trycka på för att locka en person in i ett bedrägeri.
Om man är sugen på snabba pengar, tänker jag. Många influencers har ekonomiska samarbeten staten. Hur påverkar det deras trovärdighet?
Nej, men är det så att man har ett ekonomiskt samarbete så behöver man ju också tydligt märka upp det. Och du som konsument behöver ju också då vara uppmärksam när du läser råd och inspiration från influencers om det är så att det handlar om marknadsföring.
Behövs det någon typ av tillstånd för att ge ekonomiska råd på sociala medier?
Men är det så att du ger individanpassad investeringsrådgivning så ska du ha tillstånd hos Finansinspektionen.
Som du riktar det till mig, ja. Då behöver ett tillstånd finnas.
Ja.
Men många pratar ju bara ut den stora massan.
Ja, och det här är ju en gråzon som är komplex och som man som konsument behöver vara medveten att det är inte helt tydligt och glasklart vad som är reglerat och inte. Men det är också viktigt att man kommer ihåg att lagstiftning kan inte lösa allt. Går vi fram och reglerar en viss del av finansmarknaden så kan vi vara säkra på att det kommer finnas aktörer som poppar upp i en annan gråzon. Det tar för lång tid, så därför behöver man vara källkritisk och försiktig alltid när man investerar. Och framförallt om du får signaler från en finfluencer om en snabb, enkel, säker investering eller en exklusiv investering, ja, men dra öronen åt dig då, för några sådana finns inte.
Men finns det några gränser, du pratar om den här gråzonen, men finns det några gränser som man ändå kan dra där det går från att det här är okej till att det inte är okej längre?
Ja, men det var det som jag var inne på här, att det handlar om det är individuell baserad rådgivning. Då handlar det om tillståndsplikt.
Men utövar ni någon som helst tillsyn över de här finfluencersarna?
Ja, men det gör vi. Och vi har ju också gått fram här, inte minst när vi har märkt att det handlar om att man manipulerar aktiekurser till exempel.
Okej, och vad gör ni då? Ringer ni upp dem och säger att det här får ni inte hålla på med, eller hur går det till?
Nej, men vi samarbetar här nära Ekobrottsmyndigheten i de här fallen, och vi har ju också sett fall där då finfluencers har blivit fällda här och fått straff därefter.
Det är inte helt fritt fram att ge vilka ekonomiska råd som helst, men ganska i alla fall. Man kan hålla på och experimentera med det här ganska mycket, tänker jag, eller rätta mig om jag fel.
Nej, men jag tycker att alla som är där ute och som söker sig mot konsumenter har ett ansvar. Det här handlar ju faktiskt om människors pengar, och vi kommer från ekonomiskt tuffa tider där många har fått vända på varje krona för att få vardagsekonomin att gå ihop. Det här är inte rätt tillfälle att vara ute och försöka liksom bygga sin egen ekonomi på att liksom försöka få folk att agera i en viss riktning som kanske inte är för deras bästa, utan man har ett stort ansvar där ute för vad man lägger ut och vad man publicerar och vad man försöker få folk att göra.
Vilka eventuella positiva aspekter finns det då med att det är andra än till exempel privatekonomer som delar med sig av sina ekonomiska råd på sociala medier?
Ja, men det är såklart att det är bra att det växer ett intresse för privatekonomi och sparande. Det är ju såklart positivt, och det finns ju aktörer som verkar i den riktningen. Men problemet är att det också finns många andra som förstör för de här goda krafterna. Så att som konsument så var alltid källkritisk. Lyssna inte bara på en person eller en aktör som ger råd. Du kan också alltid gå in på fi.se och titta i vårt företagsregister om det är en aktör som står under vår tillsyn eller som kanske till och med finns på vår varningslista. Då behöver du verkligen dra öronen åt dig om det skulle så vara fallet, och vara medveten om att stora delar av den här branschen eller den här världen är oreglerad idag.
Och så finns det inga snabba pengar, det brukar
Nej,
ni säga.
Exakt, det finns inga genvägar på finansmarknaden.
Tack Moa Langemark, Finansinspektionen.
Tack.
Nu finns det pengar att spara på elräkningen. För när den nya effektavgiften införs är vinnaren den som är bra på att sprida ut sin elanvändning. Från årsskiftet har elnätsbolagen, alltså bolagen som äger nätet där du bor, börjat införa effektavgift. Inom 2 år ska alla elkonsumenter börja betala den här avgiften. Så vad är det man ska hålla koll på, och hur undviker man att elräkningen skenar iväg? Välkommen hit Hans Nordstrand, projektledare energi- och klimatrådgivningen på Stockholms stad.
Tack.
Vad är effektavgift för någonting?
Det är en avgift som tas ut efter hur mycket el man använder samtidigt. Så den som använder mycket el på en gång får betala mer, den som kan sprida ut sin elanvändning över dygnets timmar får betala mindre. Och till exempel kan det innebära att man inte använder effektkrävande apparater samtidigt. Man undviker att ladda bilen samtidigt som man kör tvättmaskinen och diskmaskinen. Så att man försöker sprida ut sin elanvändning.
Och vad gör då elnätsbolagen med den här utspridningen som jag sysslar med hemma?
Ja, den behövs ju för att det inte ska bli allt för höga effekttoppar som belastar elnätet allt för mycket. Oftast har vi ju kraftiga toppar morgon mellan 7 och 9 ungefär och sen eftermiddag kväll mellan 17 till 19 ungefär. Och då är ofta nätet högt belastat och om det ska räcka till i framöver när vi förväntar oss en ökad elanvändning så behöver vi sprida ut användningen över fler timmar.
Mm. Och när man då tittar på elräkningen, den här effektavgiften, vad är det de har räknat på då när de sätter den avgiften?
Ja, det är ju att det ska styra tillräckligt mycket. Det ska ju motivera konsumenterna att flytta sin elanvändning så att elnätet räcker till.
Precis, men det är en snittavgift, eller hur? Det är inte bara en timme på dygnet som gäller, det är fler timmar.
Ja, man räknar oftast de tre timmar varje månad då man använder mest el. Och sen tar man ett snitt på det och det avgör hur mycket man får betala i effektavgift.
Och effektavgiften är alltså en del av elnätsavgiften? Den du inte kan välja själv, eller hur?
Ja, det stämmer. Det är ju elnätsbolaget. Och man bor ju i ett visst elnätsområde och det kan man inte styra. Utan det finns bara ett elnätsbolag i varje område.
Men är inte det här bara ännu ett sätt för bolagen att ta mer betalt för elen?
Nej, faktiskt inte. Utan det här ska vara kostnadsneutralt för kundkollektivet. Så att då blir elnätsbolagen tvungna att sänka någon annan del av avgiften. Och då är det ju ofta överföringsavgiften per kilowattimme som blir lägre.
De måste liksom kompensera så att det inte blir dyrare för mig som konsument.
Så kan man sprida ut sin elanvändning, jämna ut den med dygnet, så kan man ju vinna på det här och få totalt sett lägre avgift.
Alltså det finns ju roligare saker att betala för än just el. Hur kan man göra då förutom att sprida ut elanvändningen för att hålla ner kostnaderna?
Ja, det är ju viktigt att ha koll på villkoren för ditt elnätsbolag. Så att man kollar när effektavgiften tas ut och om det kanske är lägre avgift på natten eller ingen avgift alls. Och så kan det vara årstidsberoende så att man vet när man ska anstränga sig och minska sin effekt.
Men du säger på natten, alla elbolag eller elnätsbolag, har de liksom samma definition av natt här?
Nej,
eller är det något?
Det kan variera, så att det får man kolla upp. Vad som gäller för just ditt elnätsbolag.
Just det. För på något elnätsbolag så kan natten börja klockan 7, på något annat klockan 10 kanske.
Ja, så är det.
Just det. Mm. I ett småhus eller en villa, då är det ju bara man själv som kan påverka den här effektavgiften. Men hur ser det ut om man bor i ett hyreshus eller en bostadsrätt?
Ja, det är lite olika. En del bostadsrätter har ju gemensam el i hela fastigheten. Och då får man betala en effektavgift för hela byggnadens effekttoppar.
Just det, så har man en slarvig granne här, då åker jag på notan.
Ja, så kan det bli. Det man kan göra är att man kan uppmana den boende att försöka undvika höglasttimmarna. Och det är ju oftast då på eftermiddag kväll de inträffar i ett sånt hus. Mm. Så man försöker styra, man kan använda el mitt på dagen istället då. Så gör man det då.
Mm. En av våra lyssnare som har skrivit till oss, hon kallar sig trött vuxen. Hon är frustrerad över att det har blivit ytterligare en grej som man måste hålla koll på. Måste hon hålla koll på det här?
Det beror lite grann på tycker jag, hur mycket eleffektkrävande apparater man använder. Det viktigaste att ha koll på det här, det är ju då för de som har elbilsladdning.
Ja just det, för det drar ju såklart jättemycket effekt.
Mm. Verkligen, det är mycket mer effekt än någonting annat i ett småhus.
Hur stora skillnader kan det bli här då?
Ja, för de som inte har elbil, då kanske handlar det om några hundralappar i månaden. Som skillnad blir om man anstränger sig mer eller inte bryr sig. Mm. Men för de som har elbilsladdning så kan det ju röra sig mycket mer än så. Så där är det väldigt viktigt att man kollar villkoren och ser hur mycket effekt man laddar med och ser vad man kan göra åt det så att man både kan få en tillräcklig laddning och samtidigt hålla ner avgifterna.
Mm. Så vi kan ju sammanfatta det som att trött vuxen, hon behöver hålla koll om hon har elbil.
Ja, det tycker jag.
Ja. Tack så jättemycket Hans Nordstrand, energi- och klimatrådgivningen i Stockholms stad. Tack för att du kom. Vi ska fortsätta att prata om hur vi ska använda våra resurser smartare och mer effektivt. Men nu när det gäller hur vi bor. Idag finns det ju gott om miljömärkningar inom bostadsbyggande. Det finns till exempel svanenmärkta bostadsområden. Men det här är långt ifrån tillräckligt om vi ska leva upp till de miljömässiga och sociala mål som vi åtagit oss i och med Parisavtalet. För att klara de här målen måste vi dessutom ändra vårt konsumtionsmönster. Vi måste bo mindre och börja dela mer på våra bostadsytor och saker. Hur nu det ska gå till. Det här ska vi prata mer om med Pernilla Hagbert. Du har kommit in i studion. Du är forskare i hållbar omställning på KTH, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Välkommen.
Tack så mycket.
Hur litet ska vi bo för att vara hållbara?
Ja, men man brukar säga att någonstans mellan 20 till 38 kvadratmeter beroende på olika aspekter i det här. Men det för Sverige skulle innebära ungefär en 10-50% i minskning jämfört med den genomsnittliga boytan idag.
Per person?
Per person.
Okej, men det innebär inte att vi ska bo i lägenheter som är 20 kvadrat, eller?
Nej, nej. Och poängen här är just att osäkerheten är ganska stora, som ni hörde, i det här spannet 20-38 kvadrat. Och om vi tänker hållbarhet bredare så är inte den exakta siffran egentligen intressant, utan det är just att vi måste minska den genomsnittliga ytan och vi måste se till att den fördelas. Så att det är inte de som redan bor trångt som ska bo ännu mindre, utan det handlar om att vi måste adressera överkonsumtionen av boyta.
Redan idag så är det ju många byggföretag som tar hänsyn till miljö och hållbarhet på olika sätt. Räcker inte det?
Ja, men det finns många som har höga ambitioner, men jag möter också väldigt många som är frustrerade i bygg- och bostadsbranschen som ser att det går för långsamt. Och vi ser från forskningen också att det räcker inte. Vi är jättebra och fortsätter att förbättra produktionsprocesser, materialval, energieffektivisering. Det kommer vara en jätteviktig del. Men vi måste också tänka om kring själva boendet. Vad är det vi bygger och för vem? Så det här handlar om mer än bara teknik, utan också att vi måste utmana sociala normer och vanor.
Men vad är det då för normer du menar?
Ja, men det handlar dels om normer kring liksom vad som är social status. Och hemmet är en sån stor del av identitetsskapande. Vi tror att vi uttrycker vår liksom individuella egenhet. Men det är också ett sätt att visa tillhörighet med en viss grupp. Så hur stort vi bor och den hemrelaterade konsumtionen liksom totalt, det är nära kopplat till just statusidentitet. Men det handlar också om normer kring hur vi bor, på vilka sätt, med vilka, vad som är ett gott liv. Och här är ju populärkultur och media en väldigt stor del i att forma de här idealen och normalisera. Vad är det vi gör hemma? Vad ska man ha hemma? Och så vidare.
Ja, det kryllar ju av influencers och tidningar, inredningstidningar och allting sånt. Ja. Men hur ändrar man de här normerna då?
Ja, men det finns ju en föreställning om att normer är ganska satt. Men är det någonting vi vet så är ju också att normer konstant förändras tillsammans med ny teknik, nya sociala vanor, samhällsförändringar. Och normer handlar väldigt mycket också om maktstrukturer. Så att vi har i vår forskning jobbat mycket med att försöka synliggöra de här ofta förgivettagna normerna kring det goda livet, hemmet och så vidare. Och det kan handla om att liksom synliggöra de könsroller som vi liksom bygger in i det här. Vem som vi ser som hållbar boende eller inte. Men det är också de här känsliga frågorna att då peta i. Hur fördelar vi yta? Vad ser olika sociala grupper som tillräckligt? Vad är olika behov och så vidare? Det här är inte liksom något som är satt, utan det kan också förändras.
Men tror du att människor är villiga att göra avkall på boendeyta till exempel, eller prylar eller bilar eller nu vad det handlar om?
Ja, men det finns väldigt intressant. Liksom, i vår forskning så försöker vi också komma åt det här. Vad är det som gör att människor då antingen känner sig inlåsta i vissa strukturer? Jag har intervjuat många som också uttryckt att de skulle vilja göra sig av med saker, bo mindre. De känner sig låsta av sina saker. Men tänk om jag någon gång behöver den där apparaten i köket som jag kanske inte använt på flera år. Men det är ju bra att ha. Vi är så omgivna av den här liksom konsumtionsdrivna idén om hemmet också.
Mm, och det är skönt att bo stort när man ska stå middag eller barnbarnen hälsa på.
Precis.
Eller så. Mm. Okej, det brukar ju beskriva också en stereotyp som man använder i byggplanering. Hur ser den stereotypen ut?
Ja, men det finns en outtalad idé om vem den här ideala användaren eller medborgaren är, som vi faktiskt skapar tjänster och produkter och till och med boendemiljöer för. Och den har kallats för resursmannen, som är just en karikatyr. Det är en teknikkunnig, medveten individ med smartphonen redo, som kan liksom ta rationella beslut och agera på information, som gillar att jaga kilowattimmar. Problemet är just det här är ett ideal, det är inte en verklighet.
Det låter ju som en superman.
Ja. Och vi är inte så rationella. Information vet vi har sina begränsningar. Det är få som vaknar på morgonen och tänker nu ska jag använda energi eller resurser. Det är snarare ett resultat av att vi lever våra liv.
Men vilka lösningar vill du se om det inte är de där liksom, tekniska lösningarna?
Ja, men det är just att boendet ses som mer än en konsumentprodukt som kan kläs liksom, i mer grön teknik. Utan att vi måste se att boendet är en arena för att faktiskt ställa om. Tillsammans med grannar i en bostadsrättsförening, lokal hyresgästförening eller liknande.
Mm. Du säger att byggbranschen har ett stort ansvar här. Men om vi går till mig som individ, vad kan jag göra?
Ja, men det är just det här, den kollektiva handlingen som blir viktig. Att ställa om tillsammans. Att hitta verktyg för att utmana normer och göra annorlunda. Och det är svårt, men det är absolut inte omöjligt. Och där är just sociala gemenskapen väldigt viktig.
Så jag ska prata om det här på middagen? Eller
ja,
vad är det du vill att jag ska...
Ja, och ta upp det med grannar. Våga vara obekväm.
Just det, ska du riva ut köket?
Ja, precis. Mm.
Ja, det är det vi hinner med. Tack Pernilla Hagbert, forskare på KTH, för att du kom och gästade oss i Plånboken. Det var allt från oss idag. Vill du lyssna på det här programmet igen kan du gå in i appen Sveriges Radio Play och där går du in och letar efter Plånboken. Och om du har något som du vill att vi ska ta upp här i programmet, ja, då får du mejla till oss på planboken@sverigesradio.se. Producent för programmet idag var Linda Kten, Daniel Högberg skötte tekniken och jag heter Anna Berg.
Plånboken produceras av SMT för Sveriges Radio.
Och vi fortsätter med privatekonomi innan vi strax får senaste avsnittet av Radiokorrespondenterna. Här är några nyttiga minuter ur senaste ekonomiakuten.
Om man står i begrepp att starta eget företag. Man har en affärsidé, en affärsplan och kanske en budget. Men vad är bäst? Enskild firma eller aktiebolag? Måste man ha hjälp med pappersarbetet? Och hur fixar jag tjänstepensionen till mig själv? Ja, det är såna här saker som vi har fått frågor om. Och det ska vi ta upp i det här avsnittet. Till min hjälp har jag pensionsnyheternas Mikael Nyman. Hej!
Hej!
Och hej Tove Lindgren, jurist och forskare vid Stockholms universitet.
Hej!
Första mejlet kom från Tarek och lyder så här och är också anledningen till att vi satte igång med det här avsnittet. Hej! Är trogen lyssnare och säkert hört alla era av poddavsnitt. Maja nämnde i ett avsnitt att hon är frilansare. Kanske ett avsnitt om det vore nyttigt och bra. Jag undrar till exempel om man ska starta enskild firma eller aktiebolag, som i mitt fall. Jag är it-kunnig och har nischad kunskap och är varslad. Vad säger ni? Bör jag starta EF eller AB? Tarek. Ja, men om vi börjar lite kortfattat med att prata om vad det innebär att vara konsult och sin egen lyckasmed så att säga, som nu Tarek tänker att han kanske kan testa efter att han kanske måste sluta jobbet då han är varslad. Vad är fördelen att vara egen konsult? Vad säger du, Mikael?
Alltså, är man konsult så kan man i princip bidra med vad som helst. Man blir ju rådgivare eller hjälpare på något sätt. Och väldigt ofta så startar man konsultverksamhet i det jobb man har haft tidigare. Det vill säga att man säger till dem att jag kan jobba med det här projektet vid sidan av. Och jag behöver inte ha hela min anställning. Jag kan till exempel jobba deltid och sen kan jag fakturera och så vidare. Mm. Och det där går ju att hantera. Och då har man ju sen möjligheten att gå till andra kunder. Man kan leta upp andra som skulle kunna vilja betala för ens tjänster som konsult. Men det här handlar ju också om företag, om man vill starta en glassbar eller göra någonting stort i livet med det. Så att här, det här med enskild firma och aktiebolag, det kommer sen. Först idén, därefter planen.
Ja. Vad säger du, Tove?
Ja, men precis. Skillnaden mellan att vara anställd eller konsult, det är ju just att är man anställd, då går man till jobbet, man har en arbetsgivare, man är själv arbetstagare. Och då är det en annan person som bestämmer, som leder och fördelar arbetet. Fördelen med det här, det är förstås att man bara kommer dit och så är det någon som säger åt en vad man ska göra. Men det är också det som är nackdelen med det. Man kan ju göra saker som man tycker är skittråkiga eller helt onödiga. Är man konsult, då är man sin egen chef. Så att då så bestämmer man helt enkelt själv vad man ska pyssla med och vad det bästa och effektivaste sättet att göra det. Men man har inte den här tryggheten som en anställning ger, att man får liksom en månatlig inkomst.
Lyssna på senaste Ekonomiakuten i Sveriges Radio Play. Från det privata till utrikespolitik nu i P1. Här är senaste avsnittet av radiokorrespondenterna Ryssland, inspelat inför publik.
Putin öppnar för samtal med Europa om vägen till fred, men villkoret är att byta ut Ukrainas regering. Välkomna till radiokorrespondenterna Ryssland på poddfest på Fotografiska i Stockholm inför en poddlysten publik. Och det är förstås många som lyssnar i appen just nu. Idag är det den 29 mars och med mig på scenen har jag tidigare Moskva-korrespondenten Stig Fredriksson. Sveriges Radios Rysslandskorrespondent Maria Persson Löfgren. Militärexpert Joakim Pasukivi. Och radions Ukraina-korrespondent Lubna El-Shanti. För bara ett par dagar sedan i norra Ryssland på en militärbas i Murmansk säger Putin att han är beredd att prata med Europa om vägen till fred genom att först bestämma hur ledningen i Kiev ska bort. Vad är det Putin vill se?
Ja, men på kort sikt så vill han ju såklart förhala fredssamtalen, förhala fredsprocessen som på ett visst sätt är igång just nu. Det är väl hans primära mål att avleda uppmärksamheten från det verkliga problemet som ligger på bordet, och det är att Ryssland för krig i Ukraina. Det andra mer långsiktiga är ju att bryta ner Ukraina bit för bit, att så tvivel om Ukrainas ledning, så tvivel om president Zelenskyjs legitimitet, och på sikt i hans önskevärld så skulle det sitta en Putin-vänlig marionett i Kiev.
Vad är det för slags erbjudande som Putin kommer med till Europa, Stig?
Alltså för mig så var det här talet i Murmansk rena galimatias. Därför att för mig visade det att Putin är ur kontakt med verkligheten. Han har ingen kontakt med verkligheten. Han beskrev det som att i Kiev så sitter det nationalister vid makten. Han kallar dem nynazister. Och det är nynazister som styr i Kiev, och det gäller att få bort dem. Och sen så ska man ersätta dem med något temporärt styre, och sen så ska det bli val. Och då ska man alltså få, som Lubna säger, en Moskva-vänlig regim i Kiev. Och jag kan inte tänka mig att någon i Europa vill nappa på det här, inte ens Orbán i Ungern.
Och vid samma tillfälle då i Murmansk så säger Putin också att Ryssland har anledning att tro att de kan göra slut på ukrainarna i det pågående kriget. Varför är det viktigt för honom att säga det här nu, Joakim?
Framförallt två saker. Det ena är att fortsätta förstärka budskapet att allting går bra. Vi har vunnit det här kriget i över 3 år. Men att man fortfarande håller på att vinna det. Och det gör då att man inbillar sig, tror jag, att man kan säga såna här saker och förhandla ur en styrkeposition. Och dessutom nu med den nya Trump-administrationen i USA så får man gehör för det där. Att man, jaha, men ryssarna håller ju på och vinner. Och dessutom har det visat sig nu att den administrationen är beredd att ge ryssarna saker redan före de ber om det. Så att här finns det då möjlighet att genom att säga att nej, men vi håller ju på med det här, det är inrikespolitiskt viktigt för Trump att få slut på kriget, och då kanske han är beredd att ge ryssarna ännu mer. Jag tror att båda de här sakerna figurerar.
Maria, varför vill inte Putin prata fred förrän han säger att Zelenskyj är borta?
Det här är ju väldigt avslöjande, det som han sa i Murmansk avslöjar honom som den diktator han är. Nämligen han säger så här, det går inte att skriva under ett avtal med den här regeringen, för sen blir det val och så kommer det en ny regering och sen blir det val och så blir det en ny regering. Det brukar kallas för demokrati att man har det. Men här avslöjar han alltså att det går inte att göra upp med ett land där man byter regeringar. För det har man ju inte gjort i Ryssland på över 20 år.
Vi är i ett läge där det ska finnas en muntlig överenskommelse mellan Ryssland och Ukraina om att inte beskjuta varandras energiinfrastruktur. Inget avtal är undertecknat. Det finns ingen struktur som övervakar den här överenskommelsen. Och nu anklagar båda sidor varandra för att bryta mot den. Vad är problemet med den här överenskommelsen, Joakim?
Ja, det är väl allt. Du nämnde ju alla problemen. Det är ett muntligt uttalande som inte är klart vad det omfattar, vilka sanktionsregimer det finns om man bryter mot det och hur det ska övervakas. Och båda sidorna motsätter sig motpartens förslag om hur det skulle kunna gå till. Alltså styrkor. Putin vill ha BRICS-länderna genom FN som ska övervaka det här, på vår ukrainsk mark naturligtvis.
Det är de här stora ekonomierna, Indien, Kina, Sydafrika.
Det är Putins, inte kompisar, för han har extremt få. Men han har till och med talat om Nordkorea, vilket ju är alltid en intressant vinkel. Men att Indien, Kina som du säger, och Brasilien, Sydafrika plus andra länder i det som kallas globala syd, det vill säga sådana som håller med i största allmänhet, att de ska göra det här och det ska lösas. Men själva innehållet och de två mest konkreta områden som det handlar också, det är ju energi och så är det Svarta havet. Båda de här gynnas Ryssland mest av om det är eldupphör dessutom. För att ukrainarna har tragiskt sett vant sig rätt mycket vid att få sin energi illa åtgången. De är extremt duktiga på reparationer och också hantera långa perioder med rullande elavbrott. Så att man kan det. Det ukrainarna gör är att de slår sönder delar av den ryska oljeindustrin. Och det är svårlagat. Och nu ligger de på kanske 10% enligt medieuppgifter. Och det är lite besvärligt för en råvaruekonomi. Alltså Ryssland bygger på export av olja och gas, och det är som den bortgångna amerikanska senatorn John McCain sa i sin tid, but Russia, that's a gas station masquerading as a country. Så det är extremt viktigt för ryssarna att få slut på det här, men man måste då från rysk sida väga det mot nyttan av att försöka få bort ukrainarna. Det vill säga att det är ukrainarna som ska foga sig, och då har man ju fått lite hjälp från USA. Och samma Svarta havsflottan. Alltså Ukraina, ett land utan flotta, har nu sänkt eller förstört 30% av den ryska Svarta havsflottan. Så de trycker i östra delen av Svarta havet, och sen är man inte överens om vad är det för som kontrollregimer eller annat. Och ryssarna klagar på att de hade skjutit ner två drönare över Svarta havet. Men betyder det att man inte får flyga över Svarta havet om man har andra mål? Eller att det finns inga kontrollregimer. Så att, ja, men det var som jag kunde ha varit tyst. Liksom. Det är allt.
Lubna, det klagas från båda håll på att överenskommelse bryts, men hur ska vi se på det här? Hur mycket överenskommelse är det här egentligen mellan de här länderna?
Det här är ju ingen överenskommelse, det är ett muntligt icke-avtal kan man säga. Och skälet till det är att det finns ingen vilja, framförallt från rysk sida, för att man har inte under de här dryga 3 åren åsatkommit någonting. Målen för Ryssland ligger kvar. Man vill på olika sätt utplåna Ukraina, och därför har man inga incitament att sluta bomba mot ukrainsk energiinfrastruktur. Och istället så har man gått med på ett avtal inom situationstecken för att kanske blidka USA och den sittande Trump-administrationen, för att ge på något sätt ett sken av att man visst försöker bana väg för någon slags fred.
I de här pågående samtalen om både vapenvila och ett framtida möjligt fredsavtal så har Putin pratat om något som man kallar realny mir, verklig fred. Stig, vad menar han med det?
För Putin så är det kortsiktiga målet nu att få erkännande av att Ryssland får behålla Krim också de här fyra regionerna i Ukraina, Luhansk, Donetsk, Cherson och Zaporizhia. Och det är så att med de här fyra regionerna i Ukraina som alltså ryssarna har anfallit och delvis ockuperat, men Putin har redan skrivit in dem som delar utav den ryska federationen. De är alltså subjekt redan i den ryska federationen och det finns ingen mekanism för att regioner ska kunna utträda ur ryska federationen. I varje fall så kan Putin aldrig sitta kvar i makten om han släpper de här regionerna som alltså tillhör Ukraina. Och det är ändå hans kortsiktiga mål och han vill då få erkännande av det i en kommande fredsförhandling.
Maria, verklig fred, vad ser Putin framför sig?
Nej, men han är ju inte en fredspresident, han är en krigspresident. Han bygger hela sin popularitet på kriget. Det finns inget annat mål i Ryssland just nu. Man kan se att var sjätte museum är ägnat åt kriget. En majoritet av skolbarnen lär sig militär exercis. Det är, allting är kring krig. Det finns liksom ingenting. Man kan säga att man vill ha fred, men i själva verket så skulle hela Putin-regimen kunna falla samman om det skulle bli en fred, och framförallt om det skulle bli en fred där Ukraina fortfarande står starkt som en suverän stat, för det är det största hotet för Putin-regimen att den finns kvar.
Och vilka hot skulle det vara att det kan falla samman?
Det som hotar den ryska regimen under Putin, det är ju två saker. Det är dels att det blir en fred där det är rättvisa villkor. För vad ska man säga då? Vad ska man säga att man har uppnått? Man har inte uppnått det man har offrat så mycket för. Och väldigt många människor i Ryssland är medvetna om att de har fått känt in på bara skinnet att de har förlorat ekonomiskt, isolerade. Och de måste säga att de stödjer det här. Men i själva verket tror jag att en majoritet helst vill ha ett annat liv. De vill gå tillbaka till någonting som liknade mer det före det ryska anfallet som ju börjar 2014.
Det finns ett synsätt inom geopolitiken där man tycker att stora stater ska alltid ha stort inflytande över grannländers politiska styrning och strategiska vägval, för att det är det mest realistiska sättet att se på det. Och det här synsättet brukar säga att Ukraina borde inte ha gjort motstånd. Varifrån kommer de här idéerna, Joakim?
Alltså, nu finns det en påtaglig risk att jag blir ännu jobbigare än vad jag brukar. För här kommer jag bli lärare vid Försvarshögskolan trots att jag har slutat och dessutom göra en del andra betraktelser. Alltså det finns ju olika sätt att försöka förstå hur länder fungerar. Och då realismen har ingenting med realism som i dagligt tal att göra, utan det är en tolkningsriktning. Och så finns det liberalismen och konstruktivismen. Alltså alla de här är hur man ser på verkligheten, men ingen av dem är verkligheten. Det är bara ett sätt att försöka begripliggöra det. Tykedides, 400-talet före vår tideräkning. Det här är inte radkorrespondenterna till Peloponnesiska kriget, men ändå. Han sa, när han beskrev det här, att de starka gör som de vill och de små lider det de måste. Om man tror då att det här går direkt att överföra från Aten och Sparta och sånt till en modern värld, då har man gjort det ganska enkelt för sig. Men det gör man om man är hyperrealist, Mearsheimer och andra som förespråkar den där.
En amerikansk
som väldigt först sa att Ukraina borde inte lämna ifrån sig kärnvapnen för det kommer att gå dåligt. Och nu säger han precis samma sak som Moskva säger. Så att problemen med hyperrealismen då är ju att det finns bara de här starka länderna. Och styrkan för Ryssland räknas bara då i kärnvapen, inte ekonomiskt eller något annat.
Vi kanske ska säga att det var 1994 som Ukraina lämnade ifrån sig kärnvapen, ja, under påtryckningar till Ryssland.
Det kan ju då ställas mot att det har hänt en del grejer sedan 400 före vår tidräkning. Och liberalismen säger ju att demokrati är bra, det vill säga att vi väljer de som styr oss, vi kan välja bort dem också. Det är lite nytt en bit österut. Världen nu handlar ju väldigt mycket om allianser. Och det var ju då också. Men den här tolkningen gör att nej, men är man hyperrealist, ja, men då ska inte små länder, Sverige, Finland, Baltikum. Och dessutom är det lömskt av oss att sluta oss samman. Därför är det ju Ryssland, USA och Kina som ska bestämma. Och då överför man det här som någon slags våt filt och säger bara nej, men foga er. Ni är små och svaga. Vilket ju nu visar sig 3 år senare inte stämmer.
Nej, nu har ju Ukraina utmanat Ryssland. Lubna, vad är det som utmanar Putin mest med Ukraina?
Ja, Ukraina är ju på många sätt allt Ryssland inte är, men kanske ja, skulle vilja vara. Ukraina är ett land som är demokratiskt, som erkänner sina problem, som pratar om sina problem med korruption, med massa problem som man har. Och det man är helt öppna med, att det här vill vi förändra och förbättra. Och man gör också det successivt, det går långsamt, men man försöker i alla fall. Och skulle samma rörelse finnas i Ryssland så skulle inte Putin kunna sitta kvar vid makten. Så för Putin är ju den här demokrativiljan, den här strävan efter att vara en del av väst, självbestämmande, den är i sig ett hot mot Putin. För han vill inte ha ett sånt grannland som är fritt, för då kan inte han få finnas.
Stig, de här geopolitiska frågorna, hur spelar allt det här in i det som vi ser hända mellan Washington och Moskva, de här upptinade relationerna?
I den här nya världsordningen som Putin gärna vill se. Det nya är ju att han har fått med Trump på båten. Putin drömmer ju om att gå tillbaka till en värld där två supermakter, nu finns Kina också med, men där supermakterna, som det var på det kalla krigets tid, gjorde upp om ordningen i världen, om intressesfärer i Östeuropa och Centraleuropa till exempel. Och nu har han fått med Trump på det här, att Trump struntar ju i Europa och låter Putin göra ungefär som han vill med Europa, därför att det tillhör inte USAs intressesfär längre. Och då så har ju Trump och hans administration redan gett Putin mycket av det som han vill, utan att man ens har börjat förhandla. Ukraina ska ju liksom inte finnas kvar längre som stat, och Ryssland ska få göra som man vill. Det har liksom Trump redan gett Putin innan man börjat fredsförhandlingar.
Donald Trumps särskilda sändebud till Ryssland, Steve Witkoff, träffade nyligen Putin i Moskva. Och när han kom hem sen så blev det ganska stor uppståndelse när han berättade om sin syn på Ryssland och Ukraina. Maria, kan du ge några exempel på vad det var han sa?
Ja, han sa till exempel att Putin är inte någon skurk. Han har inte alls några avsikter med resten av Europa att inta något mer. Och sen så tyckte han att de har ju redan tagit de här fyra regionerna, så då kan de ju såklart få behålla plus Krimhalvön. Fast han hade ju inte riktigt koll på vad de hette, regionerna. Det här är ju en person som Trump har lärt känna på golfbanan och som är bra på fastighetsaffärer, men som förmodligen skulle ha svårt att pricka in Ukraina på en karta, en blindkarta. Det tror jag inte riktigt skulle gå.
På mitt flöde på plattformen X så exploderade det av ukrainska reaktioner efter Witkoffs uttalanden. Vad var det Ukraina reagerade på, Luna?
Bland annat så sades det i sociala medier att han verkar som att han har trillat ner från månen. Att det här är en person som antingen inte förstår eller inte vill förstå det som händer i Ukraina. Och att han beter sig på många sätt som att han vore stört förälskad i Putin. Att de byter porträtt med varandra av varandras presidenter. Alltså det är ju verkligen liksom ja, förälskad.
Det var oljemålningar vi pratade om som de bytte.
Ja. Ja, men så kanske jätteförälskade personer beter sig, jag vet inte. Men problemet för Ukraina är ju att det här är man van vid. Alltså man är van vid att behöva förklara hur saker och ting egentligen är. Man behöver förklara att det rör sig om det här, de här regionerna och inte de här, de som han nämnde, och liksom förklara all fakta. Problemet med Witkoff är att det här är en person som håller i Ukrainas öde på många sätt. Det är en person som kan avgöra Ukrainas framtid och som verkar inte förstå någonting. Så det här i sig är ju ett problem för Ukraina.
Trump-administrationen har nyligen börjat benämna det ryska anfallskriget som den ukrainsk-ryska konflikten. Finns det fler exempel på vart språkbruket kring det här kriget är på väg, Joakim?
Ja, men alltså, det räcker egentligen med att exemplifiera med Witkoffs uttalanden och att man i allt väsentligt köper den ryska bilden. Men att man säger då att nej, men Putin vill ju ha fred och just att det är bara några hinder och de där hindren ligger på ukrainsk sida och man pratar från Witkoffs sida om folkomröstningar och dessutom missuppfattar det här när det var omstyckningen inom ramen för Sovjetunionen då på 50-talet när Krim övergick till en republiken Ukraina, alltså inom Sovjetunionen. De här andra okända för Witkoff och oblasten, ja, de har inte varit föremål för det här, men det vet man inte. Så att hela den här synen på att ja, men det, Zelensky har ju inte riktigt valts, eller ja, visserligen valdes han, men han har ju vägrat att lämna makten. Nej, alltså det är ju så att konstitutionen säger att det, vid krigslagar så har man inte val, och det förnyas ju i parlamentet med jämna mellanrum. Men, nej, men det där förekommer inte i diskussionen. Så att, nej, men ska man vara lite snäll, och det försöker jag ju undvika så mycket man kan, så måste man säga att den amerikanska Trump-administrationens utrikespolitiska förmåga är begränsad.
Stig, vad spelar det för... Jag tänkte fråga Stig, vad spelar det för roll hur vi pratar om det här kriget med de här benämningarna och beteckningarna?
Jag tror att det är väldigt farligt om vi börjar anta det ryska språkbruket. Det är livsfarligt. Ryssland har ju hela tiden talat om att man för inget anfallskrig mot Ukraina, utan det är ett försvarskrig. Och om vi skulle börja kalla kriget för någonting annat så är det livsfarligt. Och vi måste hålla fast vid att det är Putin som är angriparen, det är Putin som är krigsförbrytaren, det är han som har anfallit ett fredligt grannland. Och vi får aldrig liksom anamma det ryska språkbruket.
Maria, vad är det Ryssland vill att vi ska tänka när vi tittar på det här kriget?
Nej, men vi ska köpa bilden av att Ukraina egentligen är ett lillryssland, att de som bor där är egentligen ryssar för de är slaver och att de inte har någon egen identitet och att i själva verket så var det Sovjetunionens fall som gjorde att Ukraina blev ett självständigt land. Det fanns ingenting alls som skulle ha gjort det till ett självständigt land egentligen. Och hela den här historieförvanskningen gäller inte bara då Ukraina, utan det gäller också en hel del andra av de forna sovjetländerna som Ryssland tycker att de ska se ut på ett annat sätt. Så att, och det här är ju inte vad Ryssland tycker, utan det här är ju vad Vladimir Putin tycker att vi ska tycka. Och det har han drivit sedan långt före han startade den storskaliga invasionen.
När vi nu har en situation där berättelsen om den ryska invasionen flyter runt på det här sättet med olika beskrivningar, vad är det viktigaste för Ukraina då, Luna?
Att stå pall, för att problemet med den här tortyrmetoden som Ryssland håller på med är att det är väldigt svårt för Ukraina att behålla orken, att kämpa emot. Börjar man ta bort naglarna, peta ut ögonen på ett land, så kommer man till slut ge upp. Man kommer inte orka. Och Ukraina är väldigt trötta. Fortfarande, 3 år senare, så står Ukraina pall. Men den orken kanske inte är oändlig. Man behöver orka, och för det så behöver man hjälp, och för det behöver man ha en stabil ledning, vilket man nu har.
Tack så mycket. Vi avslutar, så som vi brukar avsluta våra avsnitt, med det vi kallar för veckans kremlologi. En spaning om någonting ni har sett på sistone. Stig, vad har du sett?
När jag ser och hör Trump, hur han godtroget och naivt säger jag accepterar allt som man hör från Putin, så kommer jag att tänka på Ronald Reagan. För när Ronald Reagan till exempel undertecknade ett nedrustningsavtal med Gorbachev i Washington 1987, så sa Reagan att jag har hittat ett ryskt ordspråk som är så här: trust but verify, alltså lita på men kontrollera efterlevnaden. Och så hade han lärt sig det på ryska också, så sa Reagan så här: doveriai, no proveriai, att lita på.
Väldigt fint amerikansk accent på ryska.
Ja. Och jag önskar att Trump kunde lära, ta lite lärdom av Ronald Reagan och lära sig det här att kontrollera, lita på men kontrollera efterlevnaden, för det gör han inte.
Lubna, veckans kremlologi.
Ja, trots den svåra situationen så lever ju drömmen om ett annat Ukraina, ett fritt Ukraina, och det syns på så många plan. Bland annat så har alla arkitekturskolor i Ukraina gått samman och har skapat ett projekt där de bygger upp Ukraina på nytt. Där de restaurerar gamla, inte gamla, byggnader som Ryssland har raserat. Och ja, det här på många sätt ger framtidstro och hopp, och det visar också på att det finns bland på alla nivåer i samhället.
Joakim, veckans kremlologi.
Jag tänker drista mig till att vara positiv. Och här tycker jag att Emmanuel Macrons senaste uttalanden om europeisk enhet, villighet från europeiska länder att ställa upp med trupp. Han talar om reassurance, alltså säkerhetsstyrkor, inte något fredsbevarande. Och att man ska vara beredd att slåss med ryssen om det behövs. Och det tyder också på en ganska stor europeisk enhet som nu tyvärr då inte är komplett inom EU eller NATO. Men det händer grejer. Det är stora satsningar ekonomiskt på återupprustning. till den nivå som man hade under det kalla kriget, för det är ju det frågan om. Det är inte ny upprustning, det är återupprustning. Och att vi i Sverige också fattar samma beslut, så att vi går åt rätt håll. Och det betyder också att stödet i Ukraina för deras frihet och vår säkerhet ser, tycker jag, rätt bra ut, bortsett från USA.
Maria, vad har du sett på sistone?
Nej, men jag tänker på att det som pågår inne i Ryssland just nu är en enorm förstatligande, en nationalisering av företag, utländska företag. Det är över 460 företag som Kreml har tagit över. Men det är också inhemska företag, alltså till exempel ägaren av Domodedovo-flygplatsen, en väldigt stor flygplats. Han har blivit av med den, ett stort jordbruksföretags ägare sitter nu häktad, anklagad för svindleri typ. Men det pågår alltså en nationalisering där inte bara då makten men också pengarna samlas i denna lilla klick runt Putin. Och det är väldigt illavarslande.
Tack Maria Persson Lövgren, Stig Fredriksson, Joakim Paasikivi och Luna El-Shanti. Producent som har kommit upp här på scenen, Marina Nilsson Malmström. Ni hittar radiokorrespondenterna Ryssland i appen Sveriges Radio Play. Tekniker Jakob Laller. Jag heter Fredrik Wahlström.
Och klockan är 3.
Ekonyheter. Idag är det 2 månader sedan massmordet på Campus Risbergska i Örebro. Men nu varnar krisstödjarna att ekonomi kan hindra vissa av de drabbade från att få vård och stöd. Socialsekreteraren Jamal Bayazidi är en av krisstödjarna i Örebro.
En del har flashback, tankar, rädd för bilar, rädd för ljud.
Krisstödjarna har skrivit ett öppet mejl till kommunen eftersom de har märkt att studenterna inte alltid har ekonomiska förutsättningar för att betala för den hjälp de behöver från vården, säger Jamal Bayazidi.
Ständig rädsla som har tagit över i deras vardag, och det där behöver bearbetas.
Kommundirektören svarar i ett mejl till Ekot att de har anställt en elevkoordinator för att fånga och upptäcka elevernas behov och kunna lotsa dem vidare till vården. Men skriver inget om vem som ska stå för kostnaden.
Rapporterade Karin Virenhed. I Argentina har president Javier Milei åkt på ett bakslag efter att senaten underkänt 2 domare som Milei gett platser i högsta domstolen genom en presidentorder. Bedömare menar att senatens drag att underkänna de Milei-vänliga domarna kan försvåra för presidentens radikala förändringar i Argentina. I Danmark har regeringen nu ställt sig bakom ett förslag om att införa ett digitalt cykelregister som ska göra det svårare att stjäla cyklar. Det skriver Jyllandsposten. Både cyklistförbundet och försäkringsbranschen i Danmark har tidigare velat se ett sådant register med ramnummer där man ska kunna kontrollera om en cykel är stulen. Och nu finns det ett förslag i Folketinget. Förra året polisanmäldes över 48 000 cykelstölder i Danmark. Ekot med Daniel Wockner.
P1, Sveriges Radio. Det handlar om teater och flickskap i P1 Kultur alldeles strax. Men första tips inför kommande vecka.
Vem får Sveriges Radios romanpris 2025?
För mig känns det helt bizarrt. Vad tycker jag?
Lyssnarjuryn har makten.
Man älskar alla sina barn, men man har en favorit.
Och min lestadianska uppfostran är ungefär som det Kristina sa. Mm.
Hör Lyssnarjuryn diskutera de nominerade böckerna måndag till torsdag i P1 Kultur klockan 13 eller i appen SR Play.
Vi är beredda.
Jag kan skrika till, jag kan skratta högt.
Det här är torsdagens P1-kultur. Jag heter Lisa Wall och idag så ska vi prata om flickor på scen. Hur gestaltas de och vad kan vi se om vi speglar oss i dem? Och vi börjar i en riktig klassiker. När Bernardas man dör bestämmer hon sig för att sorgeperioden ska vara i 8 år. Hon låser dörren om sig och sina 5 döttrar. Det är varmt, det är instängt, det är köttigt. Det är Bernardas hus. Kanske är det ett av de mest intensiva kvinnorum som vi har i världsdramatiken. De salar och sovrum som är Bernarda Albas hus. Det är den spanska dramatikern Federico García Lorcas klaustrofobiska klassiker från 1936. Samma år som han mördades av Franco-regimen. Pjäsen är en tryckkokare och har spelats sedan dess, nu på Göteborgs stadsteater med Marie Rickardsson i huvudrollen, och kulturredaktionens Jenny Telman har varit där. Hallå där, Jenny.
Hallå, Lisa.
Du, varför skrev han nu då om de här fem döttrarna och det här mamma-monstret? Vad är det han vill åt med alla dessa kvinnor?
Ja, alltså dels kan man ju tänka, Lorca var ju homosexuell i ett högkatolskt Spanien på väg mot fascismen. Så det är lätt att föreställa sig att han visste något om kroppen som så här slagfält och syndbärare. Och det är ju kvinnans svär, så då kan det ju passa med en pjäs med generationspjäs med bara kvinnor. Och just den här också, så kan jag tänka mig att han vill visa någonting om det här med att förtryckt, alltså enkelt blir, du vet, så här, varandras vakter och medlöpare. Hur man liksom sköter bojorna själv. För inte en enda man syns i den här pjäsen. De bara viskas om, men det här kvinnofängelset liksom består. Mm. Så att det där gäller ju även för Gud, kan man ju tänka sig. Alla följer reglerna om synd och skam, men han syns inte. Så det är en praktisk klassiker på det sättet.
Ja, du får ta det från början. Vad är det för en pjäs? Vad är det som den handlar om?
Ja, det här är en av Lorcas tre 30-talspjäser. Järma, blodsbröllop och Bernardas hus brukar man se som en trilogi om kringskurna kvinnor. Om att inte få gifta sig, vad det innebär att inte bli mor. Och så är det då Bernardas hus, som du sa, handlar om hur matriarken Bernarda beslutar om att den här döda fadern ska respekteras så mycket så han ska sörjas på heltid i 8 år. Och då stänger hon och fem medelålders döttrar in sig i ett hus. Och inte en vindpuss ska få komma in. Det ska vara total isolering. Och enda sättet att få ett liv, det är då genom giftermål. Och den äldsta har ett sånt på gång. Den yngsta älskar samma man och spänningen ökar tills det exploderar.
Det här rummet då, de är ju instängda i det här huset, det är varmt, det brukar vara svartklätt, det brukar vara väldigt klaustrofobiskt. Hur ser det ut i Göteborg?
Ja, men det är annorlunda. Det här fängelset på Göteborgs stora scen, det är stort. Det har nästan flutit ut. Liksom. Scenen har växt med kolsyreröken som ju är teaterns sätt att få mjuka kanter på allting. Det är mörker och skuggor. Och sen är det liksom som en bukett med brudkistor eller likkistor som roterar. Matbordet roterar. Vridscenerna är verkligen igång här. Och det är också ett sätt att visa på den här rundgången, evighetslopen. De kommer ingenstans. Men det kanske maffigaste, på ett sätt enklaste tricket, det är en jättespegel i taket. Alltså tänk dig en rund spegel stort som ett vardagsrum. Mm. Och då projiceras ju det som händer på scenen även i taket. Så att döttrarna kraschar till exempel ner i sina kistor, då ser man dem ju inte, men man ser dem uppifrån. Så på ett sätt så kan man väl tänka sig att man ser
bevakas
dem inifrån.
Ja.
Så frågan blir, det här rummet gör, är det här ens ett hus? Är de i helvetet eller är de i himlen? Eller är det kanske bara en illusion om att de är instängda? Finns det väggar? Det finns väggar. Det finns en hingst som sparkar hårt. Det gör det Bernardas hus på ett inte helt undertydligt sätt. Men det är fint. Det är spännande med det här liksom flytande. Att man inte riktigt vet var man är.
Vad säger den då om kvinnor eller om flickor?
Ja, alltså, det har ju hänt en del sen den här pjäsen skrevs, kan man ju säga. Alltså, vi har haft liberala stökiga vågor, vi har haft MeToo, och nu är inte MeToo så poppis längre, och så kommer en jättelik konservativ våg flytande, och sen så har vi en högljudd, liksom senmodern ung feminism bredvid den, och sen har vi liksom hedersproblematik parallellt med det här, så att jag var också nyfiken på det. Vad händer liksom med Bernardas hus? Men det är liksom tycker att man har verkligen lyckats med här, Nora Nilsson som är regissör, det är liksom en överenskommelse med publiken att det går inte att skildra hela det här, vad ska vi säga, patriarkala luftslottet om vem flickor och kvinnor är utan galghumor. Alltså en viss skev ironi. Jo, men du vet att många idéer, de här typen av idéer om kvinnligheten, de är ju absurda. Du vet till exempel idén om att att hon är något rent som kan bli smutsigt. Att det feminina är blygsamt, saktmodigt. Det här är en roll som ska spelas och det här har vi petat på ganska mycket. Och den här ensemblen då i Göteborg, den spelar på det sättet att de vet det här, att under den här väldigt stela könsrollen så finns ju bara vanliga håriga människor, dumma, lata, smarta vuxna. Och det här glappet mellan vad kvinnan ska liksom symbolisera och vad hon är så stort. Så då spelar man då ingen nämnd, ingen glömd gör vi här, för de är verkligen en grupp. De spelas lite uppskruvade, lite som dockor, lite ironiska, jättebarn. Man pratar lite bebisspråk, rör sig som på en tråd. Och den äldsta som ska vara så väldigt ful är väldigt viktigt i Lorcas pjäs. Hon har fått såna här jättetjocka glasögon. Marta Andersson Larsson, hon har ju puckelrygg och den döljer hon liksom i en liten prydlig damkofta och pars, och så stirrar hon hätskt på alla. Och det här är väldigt roligt. Det är första gången jag har hört liksom någon skratta åt Bernardas hus. Mm. För man har tagit med sig en stämning av, du vet, det är inte möjligt. Ska vi leka den här liksom dockleken en gång till? Liksom ett sista exempel på det här, det, du vet, det finns ju så mycket undertryckt sex i den här pjäsen.